Vi ska då här tala över ämnet kristendom och marxism. Och det innebär inte att vi ska tala politik, inte, utan vi ska gå igenom och försöka analysera förhållandet mellan en kristen åskådning och en marxistisk åskådning. Marxismens lärofader, kommunismens lärofader, det är ju Marx. Och vi ska därför tala något om marxismens teoretiska grundtankar. Om marxismens teoretiska grundtankar. Och då kan man undra, ska det verkligen vara av behovet påkallat att ägna 2 timmar åt detta ämne, och hur ska vi motivera att vi ger 2 timmar åt ett sådant ämne? Men låt oss säga detta: för 30 år sedan var kristendomen och marxismen betraktade som varandras motsatser. Marxister och kristna fanns i 2 skilda läger. Den ateistiska propagandan, gudlöshetsrörelsen, var ju uppmärksammad. Ty marxismen är principiellt ateistisk. Och för 30 år sedan menar man, det går inte att förena kristendom och ateism. Kristendom och marxism är oförenliga. Och det är detta som vi också ska se och förstå, att så är det också än idag. Men nu är det ju faktiskt så att de stora folkkyrkorna, och framförallt kyrkornas världsråd, den ekumeniska rörelsen, visar en mycket stor öppenhet mot marxismen. Och detsamma gäller den katolska kyrkan. Påven Johannes den 23, han var den som öppnade dörren för en dialog. En dialog, ett samtal mellan marxister och kristna. Förr var det konfrontation mellan kristendom och marxism. Nu är det allmänt. Nu säger man, vi ska samtala med marxister. Vi ska ha dialog. Och målsättningen är då att få till stånd en ideologisk samexistens i dagens värld. Och genom denna dialog sker då också en ömsesidig påverkan. Och kyrkorna av idag, och det har ni också här helt visst sett, att folkkyrkorna av idag är starkt influerade av en marxistisk ideologi. Det var en i Sverige, en som ledare av missionsstyrelsen, en av ledarna för missionsstyrelsen, en doktor Jonas, han sa så här för några år sedan: vi kan inte skicka missionärer till Kina, för där har ju revolutionen ägt rum, och då har ju Guds rike kommit dit, för där råder rättvisa nu. Och det innebär att vi behöver inte evangelisera. I ett radioföredrag om Fader vår översättning så kommer att behandla tillkommer ditt rike, må ditt rike komma. Och så var det en som utlade denna text i ett föredrag: låt det få bli en himmelsk ordning här på jorden. Det vill säga, en himmelsk ordning här på jorden, det låter ju så väldigt, väldigt, det kanske inte är så farligt, men vad han faktiskt menade, det var att denna världen, att vi får en värld, en enad värld, och att vi får den rättvisa modellen för världen, och den himmelska ordningen, det är efter jämlikhetsideologins princip. Låt oss få en ny världsordning. Och när man talar om den nya världsordningen, då menar man inte en ordning efter efter skapelsens ordning, utan man menar helt enkelt den kommunistiska ordningen. Då vi nu här ska tala om marxismens teoretiska grundtankar och tala om kyrka och marxism, då är det först viktigt att vi går igenom hur ser den lutherska läran på det världsliga styret. Det ska vi tala först. Hur ser luthersk lära, biblisk luthersk lära, hur ska världen regeras? Och då är det, hur ska världen styras? Och då ska vi säga detta. Själva grundprincipen är den: vi måste upprätthålla skillnaden mellan andligt och världsligt styre. Och denna skillnad mellan andligt och världsligt, det gav Luther en, han formulerade detta i ett speciellt uttryck: vi måste skilja mellan det andliga och världsliga regementet. Vi måste skilja mellan kejsarens rike och Guds rike. Vi får inte blanda ihop rikena. Jesus svar på frågan om skatt: är det lovligt att ge kejsaren skatt? Ja, då sa Jesus: ge kejsaren vad Gud tillhör. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Och det är ju oerhört viktigt. Det finns ett kejsarens rike och det finns ett Guds rike, en kyrka och församling. Och det ska delas mellan dessa båda riken. Och här har vi, ser vi här, liksom vi delar lag och evangelium. Och kejsarens rike, Finlands stat, om vi tar denna, ska alltså styras av lagen, den naturliga lagen, det mänskliga förnuftet. Samhället är alltså hänvisat till den naturliga lagen, som är identisk med 10 Guds bud. Och Augsburgska bekännelsens apologi heter det på sidan 104: men 10 Guds bud kräver inte blott till ett yttre borgerliga livet hörande ordningar som förnuftet i någon mån kan fullgöra, utan även andra som vida övergår förnuftets förmåga, nämligen att rätt frukta, älska och åkalla Gud. Och så talar den lutherska dokumenten om kejsarens rike, om man använder ordet överheten när man talar om staten. Och det är ett viktigt bibelställe som den lutherska kyrkan där vill åberopa sig på, och det är Romarbrevet 13. Låt oss slå upp Romarbrevet 13. Där står det så här i första versen: var och en vare underdånig, lydig den överhet som han har över sig, ty ingen överhet finns som icke är av Gud. All överhet som finns är förordnad av Gud. Och när nu ordet överhet inte längre är så vanligt i svenska språket, så ska vi se här att Hedegård ger en annan översättning. Men vi kan gå till grundtexten och se att där står det i Romarbrevet, där står det så här: var och en var det lydig det makter som står över er, det makter som står över er. Vi har samma ord, exosia. Det heter att Jesus undervisade med makt, då står det exosia. Och här står det: ni ska vara lydiga de makter och välden som ni har under er. Alltså överhet, regeringsmakt. Och denna överhet kan ha olika former, men det gäller att lydnadsförhållandet står kvar. Och jag skulle tänka mig att här i Finland ber ni för er president, och då ber ni för Finlands rike, att det ska råda lag och ordning. Och detta är något som är viktigt, vilken form av överhet vi än har, om vi har republik eller kungavälde eller diktatur, så är faktiskt förhållandet likadant, att vi kristna måste underkasta oss den regeringsmakt som är. Den regeringsmakt som är, även om det råkar vara, även om regeringsmakten är orättvis, så kan inte en kristen bruka förstemordet som arbetsredskap och dräpa försten, utan en kristen har att finna sig i en orättvis regering, i en obillig regering. Och vi vet detta, att denne Stalin, som var en sån fruktansvärd tyrann, och som där, när det talades i ryska radion, frukta inte, Stalin är med er. När vi ser detta, att Stalin, han dog ju. Alltså, vilken regering vi än har, alltså revolutionen kan inte vara en kristen människas arbetsredskap, utan vi har att lida och vänta. Men den katolska kyrkan, då ska vi gå över till den. Hur ser den katolska kyrkan på det världsliga styret? Och då ska vi säga detta, att här sker inte denna uppdelning mellan kyrka, mellan lag och evangelium, och inte är det denna delning mellan kyrka och samhälle. Kyrkofadern Augustinus skrev en skrift som han kallar det, om Guds staten. Och hos Augustinus finns många tankar. Men biskopen i Rom, påven, han utnyttjade Augustinus skrift. Och han och biskopen i Rom förde fram läran om ett gudsvälde, en teokrati. Denna teokrati är ledd av påven som kyrkans, som Kristi synliga representant. Och den katolska kyrkan fordrar faktiskt att det är statens plikt att rätta sig efter kyrkans föreskrifter, påvens föreskrifter. Under medeltiden får vi så striden mellan påvemakt och kejsarmakt. Men drömmen är hela tiden densamma hos påven. Påven ska ha, han kräver den yttersta makten i kyrkan. Påven ensam ska utlägga skriften. Han ensam är ofelbar när han sitter på katedran, på sin lärostol. Och han har ensam att promulgera och utge nya dogmer. Och så har vi till exempel fått dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd, som varje katolik är förpliktad för sin själs skull att bekänna. Och påven kräver makten i det yttre samfundet, i staten. Makten både i kyrka och stat. Och det är ju detta som vi kallar för teokrati. När kyrkan kräver att också äga makten i samfundet. Ett exempel på en sådan teokrati har vi ju i islam, där Khomeini, denne andlige präst, är ledare för samfundet, men han är också ledare för staten. Och vi har en muslimsk statskyrka. Och vi ser här hur fruktansvärd en teokrati kan vara, för där dödar man ju i Guds namn. Och vi kan tänka på den medeltida teokratin, när påven ägde makten både i kyrka och i hela Europa. Augustinus hade vid ett tillfälle gett en olycklig utläggning av Jesu ord, nödiga människorna att komma in i Guds rike. Och Augustinus menade att Jesus hade nog ändå menat det så, att man skulle kunna bruka våld för att omvända heretiker, villolärare. Och så tog påven fast i detta ord. nödga människorna, tvinga människorna. Och så restes kättarbålen i Europa. De brändes, de som inte gav sig in under påvens troslära. Alltså, statskyrkan, den är en orimlighet. Ty kyrkan och kejsare måste vara skilda åt. Det är en orimlighet att en svensk medborgare som döper om sig ska utvisas ur riket. Vi kan sedan gå över till hur ser den reformerta kyrkan på det världsliga styret. Karakteristiskt för den reformerta kyrkan är att den, liksom den katolska kyrkan, man har inte denna skarpa tudelning mellan lag och evangelium. Aposteln Paulus hade ju manat Timoteus att rätt dela sanningens ord, att rätt dela sanningen i lag och evangelium. Men varken Rom eller Zwingli och Calvin, den reformerta kyrkan, gör denna delning. Utan också i den reformerta kyrkan har vi detta ideal. Vi måste få ett Guds välde. Staten ska regeras med Guds ord, med Bibeln, sa Zwingli. Men det är inte sant. Staten ska inte regeras med evangeliet, utan staten ska regeras med det naturliga förnuftet. Men Zwingli sa detta: Guds lag ska regera ekonomiska, sociala, politiska och mellanfolkliga förhållanden. Bibeln ska styra världen. Och det innebär att han skiljer inte mellan lag och evangelium. Och vi kan tänka på Calvin, hur han regerar i Genève. Calvin, som han var då inte bara den andlige ledaren i kyrkan, utan han var också den världslige ledaren i Genèves styre. Och så menar Calvin att här i Genève, här ska Guds staten upprättas, och här ska upprättas en Guds välde. Och han regerade, men vi vet också att Calvin blev bortdriven från Genève. Alltså, vi finner här hos såväl i katolska kyrkan som hos den reformerta kyrkan, vi finner en strävan att göra den här världen till ett paradis. Men när man har sådana teokratiska drömmar att den här världen ska bli Guds rike, som det sjungs i en psalm i Svenska psalmboken, att världen ska bli Guds rike till sist, då ska vi veta, det är en dröm, och det är bara en dröm. Världen ska aldrig bli Guds rike. Men det finns ett Guds rike i denna syndens värld. En Guds rike. Och detta Guds rike, denna kyrka, den ska bestå in till den yttersta dagen. Det ska finnas en liten skara av det heliga och det troende in till den yttersta dagen. Men det ska icke vara så att världen blir Guds rike. Och här ser vi, vad är det som kännetecknar katolsk teologi och reformär teologi? Jo, det här skulle egentligen gå bra att världen blev Guds rike. Det är bara en sak som sätter käppar i hjulet, och det är ju människans ondska. Om människan var god, nåväl, då blev ju världen ett Guds rike. Men människan är ju en Guds fiende. Hon gör ju uppror mot Gud. Och så har den amerikanske teologen Cox skrivit en bok som översattes i svenska och som blev mycket debatterad för några år sedan. Är storstaden Guds rike? Är storstaden Guds rike? Och poängen, den heter på engelska The City, den har en annan rubrik där. Jag minns inte riktigt klart det. Men poängen var just detta. Att storstaden var Guds rike, det sociala lyckoriket på jorden. Och detta sociala lyckorike, det ska förverkligas genom det revolutionära våldet. Riket, Guds rikes begreppet fylls alltså med politiskt innehåll. Och vi ska veta detta, att när den reformerta kyrkan läser om i Nya testamentet om Guds rike, då är inte detta för dem som det är för oss. Guds rike, det är kyrkan, församlingen, det heliga och det troende. Utan man har ett mycket vidare Guds rikes begrepp, där Guds rike blir en mycket vidare cirkel bestående av kyrka och samhälle. Kyrka och samhälle. Guds rike är lika med kyrka, men också lika med kejsarens rike. Och så säger man så här på reformärt håll: den heliga ande är verksam i politiska omvälvningsprocesser utanför kristenheten. Ni kan gott skriva det. Det är mycket typiskt reformärt. Den heliga ande är verksam i politiska omvälvningsprocesser utanför kyrka och kristenhet. Och så säger man också att kyrkan ensam har ej rätt att förkunna Guds rike. Och nu vet vi detta, att kyrkornas världsråd är starkt reformärt influerat. Och där förkunnar man att kristendomen är, förkunnar man på reformärt håll, att Kristus är världens herre. Och det är sant. Men när vi förkunnar att Kristus är världens herre, då vet vi detta, att han har överlämnat makten att regera de jordiska rikena genom de jordiska representanterna. Och när Jesus säger: har jag inte sagt er att ni är gudar? Då menar han alltså att det finns sådana som har en gudomlig funktion. Till exempel regeringschefen, presidenten, konungen, överheten. Det träder fram och har en gudomlig funktion att utföra lagens vilja. Vi som är lite äldre, vi har hört talas om missionären Mott i början på 1900-talet. Och hans slagord var ju: hela världens evangelisering i vår tid. Det är ju en... Han ville detta. Och han skapade en oerhörd hänförelse bland studenter, unga män och kvinnor i början på 1900-talet. Vi ska förkunna evangeliet för hela världen. Det är en riktig målsättning. Och han önskar och ville detta, att det ska ske på kort tid, nu i vår tid. Men nu har ju missionen en helt annan målsättning. Och så säger man: vi ska ha en ny värld genom nya strukturer, genom en vidgad solidaritet. Vi ska ha en global nästan kärlek. Och vi ska hjälpa genom att stödja upprorsrörelser. Och så vet vi detta, hur kyrkan och revoltrörelsen går samman. Och vi har denna teokratiska syn, att världen ska bli, bara revolutionen sker, då ska vi få ett gott rike här, då ska vi få goda samhällen. Men vi ser att när Amin störtades, den är fruktansvärd tyrann, kom det ett gudsrike där, när vi har ju fortfarande samma katastrofala uppror, hur människor bara hugger ner och sliter sönder och dödar varann. Detta är sagt som en bakgrund. Nu ska vi gå över till marxismen. Och då ska vi veta detta. Marxismen har tre lärare. Och det är Marx, Lenin och Engels, som har utformat de marxistiska grundtankarna. Den ideologiska grunden för socialismen och marxismen är alltså dessa tre. Marx levde 1818-83. och Engels 1820 till 1895, och Lenin dog ungefär 1920. Marx är ju den berömde, och han och den store läraren, och han föddes i Trier i Tyskland, och fadern var en judisk advokat som övergick till protestantismen. Och hans huvudarbete, det heter Das Kapital, kapitalet. När vi har sagt detta får det räcka med det. Men vi ska här tala om hur kom Marx att utvecklas? Hur kom han att utveckla sin marxistiska ideologi? Och då ska vi säga att Marx är påverkad av några filosofer. Han är framförallt påverkad av Friedrich Hegel. Och Hegel var en tysk filosof som kom att påverka väldigt många. Och han hade en underlig syn på utvecklingen. Han talade om att utvecklingen skedde med en viss nödvändighet. Och han sa dessa: den sker, vi får en tes, en antites och en syntes. Och syntesen, den skulle då vara sammanfattningen av tes och antites. Han påverkas av Hegel. Den som är intresserad bör ju läsa detta i uppslagsböcker. Vi kanske inte kan gå vidare, men vi kan läsa andra som påverkade honom. Det var till exempel filosofen Ludwig Feuerbach. Och han var ateist. Han fällde några yttranden som är mycket berömda. Feuerbach sa så här: Gud har inte skapat människan, utan människan har skapat Gud. Och så sa han också så här: människan är vad hon äter. Människan är vad hon äter. Der Mensch ist, was ist. Alltså, människan har ingen odelig själ. Hon är bara ett stycke natur. Hon är bara vad hon äter. Vad ska vi kalla en sådan åskådning? Detta är materialism. Detta är ateism. Och vi har alltså här sett att vi har sagt alltså att Marx blev påverkad av Feuerbach, och Marx blev en bekännande ateist. Och vi till dessa marxismens lärfäder hör också Engels, som var engelsman. Och till ett ord som har tillskrivits Engels, men som har uttalats av en annan, det är just detta ord: kristendomen är opium för folket. Kristendomen som opium för folket. Alltså det, här ser vi detta. Marxismen är ateistisk, marxismen är materialistisk, och marxismen kommer att direkt konfronteras mot kristendomen. Den är kristendomsfientlig. Kristendomen är gift. Och man sa så här: det farliga med kristendomen, det är ju detta, att människor blir nöjda. Det gör inte uppror. Det är nöjda och blir lärda av Gud att vara nöjda med sina förhållanden. Guds frukta med förnöjsamhet är en vinning. Men marxismen säger: Guds frukten och förnöjsamhet, det är opium, det är gift. Och så ser man hur marxismen träder fram såsom en klart kristendomsfientlig rörelse, en materialistisk rörelse, en ateistisk rörelse, en rörelse som redan från början predikar upproret såsom arbetsform. Vi har också andra som har betytt mycket för marxismen. Nu menar Marx detta att när då revolutionen har skett, då ska det klasslösa samhället komma, och då ska världen bli den goda världen. Alltså den klasslösa samhället, när kapitalägaren är dödad och det klasslösa samhället kommer, då kommer det goda riket. Men det undriga var och att vi får Mao som faktiskt har utvecklat marxismens ideologi på annat sätt. Mao, som nu är avsatt som gud i Kina, han hade faktiskt en mörkare syn på utvecklingen, och han menade detta, att det klasslösa samhället ska vi aldrig få, utan revolutionen måste ständigt pågå. Och så kom Mao att inspirera till kulturrevolutionen. Och vi ser hur kulturrevolutionen i Kina, hur den går fram. Och den innebar ju att hela Kina kom i en oerhörd förvirring. Men vi ska nu, när vi har gett en liten bakgrund, ska vi sedan i nästa timme ta upp hur ska vi bedöma och vad är det för, som är falskt i marxismen, och vilka marxistiska tankegångar är det som vi möter i nutida radiopropaganda och tv-propaganda. De marxistiska idéerna är oerhört härskande i våra massmedier.